Hi, this is Bruce Kulick, and you're listening to Alex Room Service.
God afton, musikvänner, och välkomna tillbaka till Room Service som idag spelas in i Laxevåg i Norge. Egentligen spelas det inte in i Laxevåg i Norge, men jag har en liten dröm om att jag en dag kommer att spela in ett avsnitt i Laxevåg, och kanske blir det nästa gång, troligtvis inte. Det här är en liten påskspecial. Det är det egentligen inte, för det är inte påsk nu, men jag kommer inte göra någon podd vid påsk, utan snarare en stund efter, så därför blir detta en liten påskspecial. Helt enkelt för att jag fick lite feeling idag på en grej som jag kände att det här vill jag ju prata om, men jag har ingen att prata om det med i min absoluta närhet. Så jag tänkte att ja, men då gör jag väl som jag brukar. Jag pratar till min lilla silvriga plastlåda, och så får alla andra lyssna som vill. Och de som inte vill, de slipper ju som vanligt. Men de hör ju inte detta ändå, så det vet de inte om att de slipper. Så det behöver vi inte ens ta upp. Vad är det då jag ska prata om? Ja, det får vi se. Det kommer strax. Okej, har ni klickat på titeln som jag kanske har döpt till något fyndigt, så har ni ju sett bilden. Vi kommer att prata om Kiss första demo, men varför ska vi prata om den? Ja, det ska vi prata om strax. Först vill jag säga tack för alla trevliga tillrop till den lilla filmen jag gjorde i New York. Det var ju en lycklig liten lördag uppe i Washington Heights. För er som då inte har sett filmen, så finns där på, om man går in på Facebook och letar upp Alex Room Service, eller letar upp mig privat på Instagram, alex_bergdahl. Så finns det lite film. Jag var i New York förra veckan, och på lördagen så åkte jag upp till Washington Heights, till adressen där Paul Stanley och Gene Simmons träffades första gången. Det där är en adress som ingen har haft tidigare eller känt till. Vi har ju såklart hört historien och läst historien i böcker och så vidare, om hur Gene och Paul presenterades för varandra av Steve Cornell, att Gene var i lägenheten och Paul och Steve körde dit, eller hur det nu var, och Gene var odräglig och Paul spelade lite av, vi kan spela hans Sunday Driver, och Gene spelade väl lite av sina, och det funkar inte alls, de klickar inte alls. I vilket fall så har adressen varit dold länge. Ingen har vetat riktigt vad det har varit. Man vet att det har varit Steve Cornells lägenhet. Nu är det så här att för ganska många år sedan nu så hade jag väldigt mycket kontakt med Steve Cornell, innan det visade sig att han var ett praktrövhål av sällan skådad klass. Så var han en väldigt trevlig människa mot mig, och jag gjorde ett par ganska långa intervjuer med honom, där han, förutom då att han envist berättade hur mycket han hade betytt för Kiss framgångssaga, I was the co-writer of Going Blind, you know, vilket tydligen var hans ständiga raggningsreplik, så hade han ett jäkligt bra minne just vad gäller gamla adresser och så vidare. Han och Gene är ju gamla barndomsvänner. Så jag har en hel lista på gamla skolor och lägenheter och så vidare som han skrev ner till mig. Och det viktigaste av allt var ju såklart denna lägenheten, 4455 Broadway uppe i Washington Heights, och vilken lägenhet det nu var och så vidare. Det är ju inget att åka till, eller jo, det är det ju, jag gillar ju sånt, men för de allra flesta, alltså Paul och Gene är ju inte kvar, och absolut inte Steve Cornell. Men ja, det finns så få hus från den tiden där det har hänt någonting av vikt kvar, så att jag tycker det är roligt att titta på sånt. Man kan åka upp, man kan titta på huset, man kommer inte in i trappan därför att det är låst och säkrat och det är portkod och så vidare och så vidare, utan jag lyckades komma in, och det spelar ingen roll hur jag gjorde det, men det är olagligt, så det, ja, hitta inte på dumheter nu. Men himla roligt att ha en adress, och himla roligt att kunna vara, om jag nu får slå på min egen höna här ett litet tag, så roligt att vara den första som har visat upp adressen för någon någonsin. Alltså det är ju verkligen en av de mest mytomspunna kissdagarna, enskilda kissdagarna någonsin. Och att vara den som faktiskt visade upp var det hände, det var lite stolt faktiskt, måste jag säga. Lite stolt. Min fru och min far och hans fru som var med, de tittade på huset, sen gick de in i Dollar Store som låg bredvid och köpte på påskpynt och godis och annat som man också kan göra. Nåväl, in och titta på filmen om ni vill, och vill ni inte titta så behöver ni inte, för det är mest jag som står och pladdrar och sen så visar jag lite. Som vanligt, som vanligt, som vanligt. Vad skulle jag med säga innan? Trevlig resa i New York för övrigt. Passade på att kolla in Studio 54. Den har jag inte sett innan, den teatern finns ju kvar. Vad gjorde vi mer? Det absolut sista som hände, det var när vi tog bilen ut. Vi fick tung taxi ut till flygplatsen när vi skulle flyga hem. Och då, för ovanlighetens skull, för det har jag aldrig varit med om på mina 5 New York-resor, så tog taxin Queens Boulevard ut till flygplatsen. Det var lite häftigt eftersom vi då kom förbi där 47th Street Queens korsar Queens Boulevard. Och vi fick således se banken och det andra huset som ligger där, The Coventry låg. Vilket jag naturligtvis med glädje och stor entusiasm pekade ut för mina medresenärer i bilen, som då hickade till av lycka och skrev ner allting i sina små almanackor och dagböcker. Och sen så skrev de säkert något på sina sociala medier också. Som man ju gör när man får veta något matnyttigt. Nåväl, vad blir det podd idag? Ja, det blir ju en liten podd idag, det blir inte alls så långt som de brukar vara. Jag ville bara få ur mig lite grejer här eftersom jag har lyssnat och engagerat mig lite i Kiss första demo. Det är ju så här att på tisdag, nu om 2 dagar, den 13 mars, så är det 45 år sedan Kiss gick in i studio Electric Ladyland. Helt jävla otroligt. De har inte existerat som band i 3 månader i den konstellationen. Ja, typ 3 månader faktiskt har de existerat. Och de går in och spelar in en demo som är förvånansvärt tajt och genomtänkt med tanke på hur dåliga de faktiskt skulle visa sig vara på att arrangera och redigera sina egna låtar. Så är det en jäkligt tajt, jäkligt fräsch demotape som de lyckas producera. Vilket ju dessutom visar sig på låtarna eftersom 4 av de 5 låtarna blir omedelbara klassiker och den 5:e tvingas in som klassiker på 90-talet. Så jag tycker det är lite kul, det är värt att prata om. Jag kommer inte att hinna podda just på tisdag. Nu kunde jag ju sagt att det var tisdag idag och lagt upp det här på tisdag, men nej. Ingen sån fusk och rävspel i denna ädla konst, utan här kör vi med öppna kort och blanka moliner. Vad vet vi då? Vi har alltså ett band som skapades i slutet av december. Trion hade varit igång länge, Paul, Peter och Gene, och Ace kom med där någon gång efter den 14 december. Så kom ju Ace med. Vi har pratat om det innan, att det är inte den, vad var det, 8 januari 73 och sånt det handlar om, utan nej, det är någonstans before Christmas. Jag går på Lydias ord på det. Och vad hinner de göra då? Ja, antagligen är det ju så här att trion har ju satt låtarna mer eller mindre säkert ända sedan augusti när de börjar repa ihop. Så Ace, han fyller ju mer på med sina licks och solos, men det är ändå förvånansvärt snabbt arbetat med tanke på vilken status låtarna kommer att få. Så de repar under julen. I slutet av januari gör de sina första spelningar då, 3 kvällar à 2 set på The Coventry. Och sen hela februari så är det tyst. Eller det är ju nog inte tyst, det är nog en fruktansvärd massa repande. För om man tittar krasst på kalendern för hela året 73 och så försöker man kila in allt annat, alla historier vi har hört om hur de bodde i replokalen och Paul jobbade som taxichaufför och så vidare. De spelade ändå ganska mycket live, framförallt under våren spelade de ganska mycket innan Bill O'Coin och Sean Delaney satte tänderna i dem och ströp livespelningar i 3 månader för att styra upp dem lite. Så att jag gissar att februari månad spenderades i replokalen mer eller mindre konstant. Samtidigt som ju Peter var i allra högsta grad aktiv i andra band. Han spelar ju det här Infinity, heter de väl, som spelar coverlåtar och så vidare. Eller om klubben hette Infinity. Ja, det spelar ingen roll. Det var något band som spelar coverlåtar och han var en tridus i något fruktansvärt. Men i mars, Nu ska vi säga, de spelar Coventry-giggen 30, 31 och 1 februari. Och sen så var det inga spelningar förrän den 9 och 10 mars. Så att det är alltså 5 spelningar totalt innan de går in den 13 mars och spelar in första demotypen. Och efter den så skriver Lydia i sin bok att Peter fortsatte några veckor till med det här Infinity, men han gjorde även session work at the record plant. Jag undrar om hon har ett litet fel i att det är record plant, för jag tror det är Bell Sound. Jag tror det är Captain, vad heter de? Captain Insanity. Ja, det där andra plattan där Gene också är med, nämligen. Den måste vara inspelad här, för sen är det för sent. Mike Brand sa det. Vi får gå tillbaka till den podden och lyssna. Jag får titta i mina anteckningar. Men det bör vara här. Och det, eller så kan det absolut vara så att Peter spelar in i både Bell Sound. För de spelar in i både Bell Sound och Record... Nej, det var väl Electric Lady också. Ja, spelar ingen roll. Hon kan såklart ha fel på en studio. Eller så är detta något helt annat. Att Peter gjorde någon annan session work som han enligt hennes bok fick ganska bra betalt för, också $30. I mars 73. Jag borde nog kika lite på det här, känner jag nu så där plötsligt. Jag ska bara skriva ner detta. Inte glömma bort nu när man får, när man kommer på sånt mitt i en podd. Nåväl. Första spelningarna vet vi ju eventuellt en setlist. Jag tror inte det är rätt setlist. Jag och Ronny har diskuterat här fram och tillbaka. Så att den ser alldeles för efterhandskonstruerad ut. Men det finns ju en setlist som ska vara från första spelningen. Men, det vet vi inget om. Men däremot så vet vi ju vad som finns på demotapen. Demotapen pratades ju länge om att den var inspelad i juni. Och det var ett sånt härligt rykte som uppstod. Det kan ha uppstått 1980 när den här Kiss the Official Story kom. En liten tunn bok, svartvit, med 1000 miljoner felaktiga datum i. Och den boken ligger till grund för så mycket fel historik med Kiss, och det är inte klokt. Jag har älskat den boken hela min barndom. Jag fick tag i den någon gång i slutet av 80-talet och bara oh. För det som gör den bra är att det finns inskannade recensioner på spelningar från 73. Fred Kirbys recensioner i Variety är inskannade, och det är ju jävligt häftigt, för de har man aldrig sett någon annanstans. Men datumen är ju helt åt fanders. Det är ju inga turnédatum eller andra datum som är rätt eller någonting. Så att, men tyvärr, det är den som har lagt grunden för många människors syn på korrekta datum och så vidare. Även om det då idag går att söka sig vidare och hitta ny information eller bättre information. Men jag tror det är den som presenterar demon som 17 juni eller någonting sånt, 73. Men det stämmer inte, för man då tittar på... Det finns originaltapeboxar och så vidare med demon i, så har man ett tydligt datum som är den 13 mars 1973. Det är alltså precis dagarna efter konsert nummer 4 och 5 som ägde rum på The Daisy. Det måste ha varit en fredag, lördag, va? Eller lördag, söndag. Va? Det spelar om söndag. Ja, det spelar ingen roll. Det går att kolla ut. Men det här är alltså precis i början av veckan efter att de var på The Daisy. Så fick de en dag på Electric Lady. Och det de gjorde på en dag, det är ju bättre än det de flesta band lyckas göra under sina 7 månader i studio för att spela in en skiva eller sådär. Oförstört, oredigerat, men i allra högsta grad engagerat. Herregud. Demon finns ju ute, inget konstigt med det. Ni kan, om ni är på YouTube och bara vill lyssna lite, så finns det en kanal som jag ser framför mig här som heter Little River Radio, som har lagt upp alla 5 låtarna. Det finns även andra versioner och så vidare. Det finns ju en klassisk bootleg-vinyl där, Wicked Lester and the Progeny Demo Sessions. Den är inte vidare bra dock. Sen är det så här, många av de här demotaperna, de går lite för fort och så vidare. Man får lyssna själv om man tycker att pitchen låter vettig. Vissa låter dem lite kalanka, andra låter dem lite mer normala. Det finns även, bland samlare så finns det en original master i högupplöst ljud, eller i alla fall vettig upplösning. Och verkligen en råkopia från en av masterrullarna. För det är ju så här, det är ju inte det att de gjorde en tape Och sen så var de, som var det inte mer, utan de gjorde ju en master och från den gjorde de då, jag tror det finns än så länge 3 eller 4 kända kopior bevarade som de då har skickat till skivbolag och så vidare. Så det var inte det att de spelade in de här 5 låtarna för att ta hem och sitta och lyssna på själva, utan det här var ju reklam för bandet för att få göra en riktig skiva. Jag tror jag har sett 3 olika såna här Electric Lady tape boxar med datum och låtlista på, men 3 eller 4. Ja, det spelar ingen roll. Nåväl, in i studio. Officiella releaser. Självklart så har de ju då vad var det första gången vi fick, det var på Forever singlarna som kom. Där kom någon maxi och någon singel och någon CD-singel 1989, och då slängde de på Juice och eller Strutter. Den här snygga engelska maxi-skivan med gatefold med alla plattorna i och sånt. På Forever, där var väl både Juice och Strutter med. Och sen är det de 2 de har använt. Så de andra 5 andra 3 låtarna har vi aldrig fått. Och det är lite glöttigt tycker jag. Till exempel den här stora Kissboxen 2001. Varför tog man med studioversioner av vanliga låtar istället för att slänga med hela första Kiss-demon från en master? Det hade ju varit klockrent liksom. För det är ju hits. Alltså, Juice och Strutter är med där, men det är ju från singlarna också. Så att, men Cold Gin, det är ju en jättehit för bandet, och Black Diamond, det är ju en av de stora eposen. Så, ja. Lite konstigt är det allt, men ja, historien är ju som den är. Vi behöver inte grotta ner oss i det där. För vi kan ju få lyssna ändå. Vi behöver inte leta hur långt som helst. Första låten, Juice. Vad säger vi om den? Jo, den är ju snarlik originalet på alla sätt. Ace solar lite mer på frihand såklart. Han har ju inte koreograferat in något solo fast, men grunderna finns där ändå. Och slutet är ju utdraget jammande eftersom de inte alls hade någon söt liten dans på scenen och sådär inplanerat här. Det kom ju långt, långt senare. Så att det här är ju bara en helt vanlig låt som, ja, utan några större krusiduller. Har ni tänkt på det förresten, att Juice är ju den enda introlåt som Kiss har kört som Gene sjunger? Jag slog mig när jag satt och skrev lite innan att undra om det störde Paul att den var introlåten 73, 74, 75 och delar av 76. För efter 76 så har Gene ju aldrig fått en introlåt igen, förutom någon gång de har kört Juice som introlåt. Medan Paul har ju hoppat vilt mellan Detroit, King of Nighttime World, I Stole Your Love, Creatures of the Night, I've Had Enough en gång, Half a Thousand Years en gång, Psycho Circus, ja ni vet. Det är lite spännande. Tänk om de hade öppnat med Unholy en gång. Då hade man ju pinkat ner sig. Låt nummer 2 på demon, Cold Gin, i en alldeles enastående version. Det är ju ingen av mina favoritlåtar, och det tillstår jag ju absolut. Den enda egentliga version jag tycker om, det är studioversionen på första skivan. Men även demoversionen. De är väldigt snarlika. De är väldigt genomtänkta båda 2. Peter spelar ju som ett monster. Verkligen. Det är ju det här trumspelet jag älskar så mycket med honom. När är det vers, är det refräng? Vem bryr sig? Här är jag och mina trumpinnar och en cymbal som inte passar in någonstans, men den passar här när jag bestämmer mig för det. Han jobbar ju lite så, den gode katten, innan han börjar tänka alldeles för mycket eller alldeles för lite eller alldeles precis lagom. Tredje låten är den bästa på hela demon, och det är ju Strutter. Bäst därför att bättre än så här har ju Ace nog aldrig lirat. Och de valde att arrangera om denna till det sämre när det blev studioskivedags i oktober-november. Eftersom på demon så solar Ace först i riffet, men sen över versen. Och det är så jävla snyggt när han solar över versen. Och det gjorde han ju inte sen. Så därför, när vi fick den här dels The Daisy, den är väl med där, men framförallt är den ju med på Loft-tapen när de repar på Tennis 23rd Street i september. Där är ju Strutter med i sin originalversion, där han solar igen över versen i dur. Och det är så jävla snyggt så jag får näsblod av att bara tänka på det. Och jag jag tycker det är så synd att de tog bort det, att de kortar ner hans solo. Inte kortar ner, men de tog bort hela solandet över versen-grejen, utan han solar bara över riffet. Himla onödigt, för det var så jäkla bra när han körde över versen där. Och det, där är ju något durlick. Nu är det väldigt tekniskt mumbo-jumbo här, men dur betyder glatt. Dur, någon dur-grej han gör i slutet som är så himla fräsig. Och han gjorde ju det för inte så länge sedan, om det var på någon solo-gig någonstans. Var det i London 2008 i någon låt? Så hittade han i alla fall tillbaks till en liten grej där som bara, man fick en liten, det bara andades New York 73 i några sekunder. Och jag var så lycklig. Och det är fortfarande. Så att det höll ju i sig. Det ska vi vara tacksamma för. Näst sista låten, fjärde låten, Watching You. Helt färdig, helt komplett. Låter nästan exakt som på Heart of the Hell-skivan som kom 1,5 år senare. Eller spelades in 1,5 år senare och kom nästan 2 år senare. Nej, det blev 1,5. Ja, ni får räkna själv. Och det är lite spännande med tanke på att den inte är med på första skivan och så vidare, men den var redan färdig i mars 73. Det här var inget snack liksom. Det här, det bör ju vara, om man lyssnar på låtens struktur och så vidare, så är det ju nog en Wicked Lester kvarleva. Som, ja, de kanske repade men inte kom längre med eller något sånt. Och där har vi ju ett av de stora spelfelen. Och det är det som är så härligt, för det är det som betyder att det här är, de har väl lagt grunderna, trummor, bas och Pauls gitarr antagligen samtidigt. För det är ju en dag de har haft på sig. Så att det har ju gått väldigt fort, om man säger. Och när de går tillbaka till riffet innan solot så hör man Paul flubba det rätt ordentligt. Och det är jäkligt häftigt. För det blir ju äkta på något sätt. Det blir ju nästan som att stå i studion. Eller nästan som att testa att spela själv. För då händer det med spännande grejer med toner både hit och dit. I övrigt är det en jäkla fräck version. Jag tycker den är svängig som Sören och ja, på det hela taget det var bra att de körde den och inte Firehouse. För som vi alla vet så Firehouse vid den här tiden var ju den där knepiga, långa med koklockan och skum, mycket skum låt. Och den hade inte passat in på den här demotypen. Den hade varit alldeles för spretig, alldeles för oarrangerad. Och det var kanske det de visste. För låtarna här är så, även om de är fria så är de jäkligt strama. Det är svårt att beskriva det, men det finns en frihet i dem inom vissa givna ramar. Jämför man detta med till exempel Daisy-spelningen där alla låtarna är 23 minuter långa och då ingen vet när något ska börja eller sluta, så måste de verkligen här i studion ha funderat hur ska vi få detta att sälja. För är det någonting man inte kunde ha Daisy-konserten, Daisy-inspelningen till, så är det att sälja bandet. Den är ju rolig och fantastisk som ett minne för oss fans idag. Men som en produkt för att göra reklam för bandet så var det ju inte mycket på den som går att använda till någonting. Fast de försökte. Vad har vi mer? Sista låten, Black Diamond. Det är inte så mycket att säga om den. Vi slipper det långa avslutet. Men i övrigt så är låten i princip helt färdig. Intro, Peter sjunger och verser och fränger och sol och allting sitter som en smäck. Och det, om man nu ska då vara lite glad för någonting, och det ska man ju vara onekligen, så är jag lite glad för att de här 5 låtarna som är knappt 22 minuter långt totalt, de har vi faktiskt fått live. Och några av oss har fått dem live på en och samma spelning med originalbandet. Nu gick det såklart att göra, ska vi säga, 1975. Om man tar Winterland 75 så kör de ju Watching You där. För det är ju den som är the odd man out i gänget. Men på Winterland 75 så får vi väl alla. Vi får Cold Gin också, va? För det var ju lite så. Juice, Strutter, Black Diamond var ju staples från början fram till vad blev det, juli 76. Faktiskt längre så, ända fram till hösten 76, då försvann Hughes. Men Strutt och Black Diamond behölls ett tag till. Cold Gin var med många spelningar, inte alla. Watching You var med en del spelningar, inte speciellt många. Av dem vi vet, nu har vi inte alla, men det är ju en sån låt som den är med på Alive. Men den spelades ju egentligen inte alls vid den tidpunkten, sommaren där i maj, juni, juli 75. Då var inte den med i setlisten alls. Men de lär ju ha kört den ett par gånger just för att fylla ut skivan. Samma med Parasite spelades ju inte heller så där vansinnigt frekvent. Men ja, som sagt, vi har 4 LP-sidor här vi måste fylla. Då får vi ju spela lite låtar som vi kanske inte spelar i vanliga fall. Men för den då som såg... Och sen efter hösten 76 så var Juice borta och sättet fram till 1988. Och då var ju originalmedlemmarna borta och så vidare och så vidare. Så men för den som såg 88-turnén till exempel, då fick man ju 4 av de 5 låtarna från första demon, fast med Eric och Bruce. Men det är ändå lite coolt. Däremot, och det är ju en av de konstigaste grejerna med hela reunion-turnén, så körde de ju Strutter i 2 månader. Det är ju en av de största klassikerna från hela 70-talet, tycker jag. Och det är ju andra låten på Alive, den är liksom... Juice och Strutter är ju öppningen och andra låten på samma sätt som Detroit Rock City och King of the Night Time World är öppningen och andra låten. Och så gjorde de en specialgrej av det och körde Juice och King of the Night Time World på reunion. Det kan man ju fundera lite på om man vill, men det som slår mig är att vi som hade ynnesten att se dem på reunion innan september, vi fick ju hela första demotapen med originalsättningen live. Och det är fan i mig inte kattskit, kan jag säga. Man kan jaga låtar. Jag jagar ju låtar numera. Konserter är kul, men jag har sett mina favoritband så många gånger så att jag har svårt att säga om en spelning är skitbra eller bra eller hygglig bra eller dålig. Eller vad. Alltså, för jag är där oftast för att ja, men denna gången, denna turné kör de Children of the Damned. Och så, ja, det var kul att höra, men jag behöver aldrig höra Running Free igen, om man pratar om Iron Maiden till exempel. Så för mig som jagar låtar och så vidare, det gjorde jag inte 96, inte på samma sätt. Men när jag tänker på det idag så är det nog lite så att vänster lilltå killar lite mer än vanligt faktiskt. Och det var ju enda Europaspelningen de gjorde det på också. Var enda Europaspelningen som fick Strutter, det var ju Donington. Så även om det var ett kortare gig än alla andra på hela reunion-turnén, därför att de körde varken Beth, New York Groove eller Rock Bottom, trams, så fick vi i alla fall första demon. Det är rätt gött. Och det här säger jag absolut inte för att strö peppar i såren hos någon annan som inte var där eller som var för ung för att vara där, utan det är bara, jag försöker njuta med er på era grejer så ni kan ju njuta med mig. Att det var roligt att få höra de 5 låtarna på en och samma spelning. Nåväl, nu blev det sentimentalt och fint här och jag råkade spotta lite mat här på tangentbordet, ser jag. Det får vi ta och göra något åt sen. Det var det om detta, det var bara detta jag ville säga. Det var kul att prata om första demon. Jag tycker det är synd, som sagt, de skulle ju gjort en sån här. Det finns en skivserie med Elvis Presley som heter Follow That Dream, som släpper ut varannan månad ungefär, släpper ut soundboardkonserter och demos, outtakes och sessions och hur mycket bootleg som helst. Och är man Beatles-fan, jag har framför mig här 2 5-CD-boxar, det vill säga 10 CD-skivor från Japan med samtliga kända outtakes med Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band sessions. Det är 1 miljard tagningar per låt och så vidare. Fast det är ju bootlegs i och för sig, men med Elvis är det officiellt. Och där har de släppt ut så fruktansvärt mycket fräckt material. Så varför har inte Kiss startat en sån grej? Tänk, det här hade ju varit en perfekt enkel CD, fast den bara är 20 minuter lång. Alltså, 5 låtar. Snyggt förpackad, framsidan skulle ju varit en sån här tapebox och så skulle det ha varit någon kort liner note eller minne, Paul minns eller Gene minns eller Ace minns eller Peter minns. Och så skulle de kosta 220 spänn. Jag samlar inte CD själv längre alls, men den CD:n hade jag ju köpt, det kan jag ju säga. Och sen har de släppt Daisy-gigget på en dubbel CD eller vad det nu blev. Eller nej, det är ju enkel CD också. De har släppt Loft Rehearsals. Alltså alla sådana grejer. Släpp skiten, tjäna pengar på det. Vi lyssnar ju på den då, det ligger ju på YouTube alltihopa. Men vi som samlar hade ju köpt dem. De hade gjort 2000 ex av varje, högst. Och tagit 200 spänn per platta. $20 eller något. Klart vi hade köpt det. Nåja, jag får väl skriva till Gene igen. Jag har gjort det några gånger genom åren och erbjudit mina tjänster, men han har aldrig svarat. Han är kanske inte så gniden som man tror. Eller så säger han bara att han tycker det låter jobbigt när det är en svensk som har av sig. Vi pratar ju bara isbjörnar och polarknäcka hela dagen. Nåväl, vi får ta mot slutet här. Jag känner att rösten börjar ge sig lite. Jag är fortfarande lite förkyld efter flygresan. Så tack för att ni har lyssnat som vanligt. Titta gärna på filmen som sagt där om från 4455 Broadway. Och nästa podd, jag tror nästa podd blir en Gene's Vault podd. Det är för mycket information som surrar i huvudet kring den just nu för att jag ska kunna låta bli. Så att nästa podd blir nog en Vault podd och jag hoppas inte det ska stöta bort någon som väntar på sitt val som inte kommer från i juni. Men ni kan ju, jag kommer ju att spoila tyvärr, så är det. Jag kommer att spoila hur mycket som helst dessutom med vad som är bra och vad som är dåligt och vad som är mitt emellan. Men ni kan ju välja att låta bli och lyssna och jag ska försöka hålla de poddarna strikta till det ämnet så att jag inte helt plötsligt gör en fräsig grej om någonting annat mitt i en sån, för att då får ni ju spola och det vet man ju hur det blir med bandet och så, det blir ju slits när man spolar. En sista grej, Vinnie Vins Intivation-podden kommer och den kommer att bli så bra. Det var värt att vi väntade, att jag väntade, och det kommer vara värt det för er att vänta. Mer kan jag inte säga. Men det blir bra när den kommer, jag lovar. Det blir någonting annat än vad jag trodde och ni trodde och troligen alla trodde. Tänka sig, så roligt det kan bli ibland. Nästa gång så är vi kanske i havet. Och till alla mina vänner i Norge så kanske jag är i Laxevåg. Och är jag inte det så är jag någon annanstans. God afton.